2 november, Allsvensk podd, välkomna. Fredrik Jönsson heter jag, vi är tillbaka här i poddstudion. Det finns inte så mycket spänning kvar i den allsvenskan. Det mesta är avgjort för, ja det finns runt kval och annat om en vinnare utsedd och vissa lag åkt ut och sådär. Så att vi ska börja med att rikta fokus på lite andra saker på en av Sveriges största klubbar. Och till min hjälp har jag Frida Fagerlund. Jag kom back, du var inte med senast.
Nej, då var jag iväg.
Semester. Mitt under säsongen.
Ja.
För jävligt.
Ja, jag vet. Det var dumt.
Och sen har vi en annan comeback. Robert Laul är tillbaka.
Jajamän. Stämmer bra.
Fan, vad stort.
Tack.
Ja. Hur är läget med dig?
Läget är bra. Jag är ju på en annan avdelning här på Aftonbladet nu. Så vi sitter inte så jäkla långt ifrån varandra. Men det var ett tag sedan man satt i den här studion.
Känns det gött?
Ja, jag trivs bra med mitt nya, men det är alltid kul att höra din röst igen.
Ja, det är snällt av dig. Hur har du följt allsvenskan när du inte har jobbat
med? Nej, men dåligt. Jag var ju första tiden av den här årets allsvenska var jag ju i Washington sen så kom jag hem i somras därifrån och sen har jag som sagt jobbat på en annan avdelning. Jag har mest följt IFK Göteborg. Jag såg ett par matcher med dem i somras från nedre ståplats och så att jag har mest haft supporterperspektivet här ska jag säga.
Vi ska lägga krut på IFK Göteborg och en nyckelposition där. Men om du skulle säga något annat om allsvenskan innan vi drar igång med just det.
Nej, men jag tyckte att du sammanfattar den bra. Det är för oss som har följt det med ett halvt öga så känns det ju inte särskilt som att den har varit särskilt spännande i år. Malmö överlägset när där uppe och ganska klart tidigt där nere då. Så. Mm. Det var ett bra år att inte ha så mycket koll på allsvenskan i år.
Mm. Håller du med han eller?
Ja, till viss del.
Ja, men det har alltid varit något roligt år och kvaliteten har varit rätt risig, har den inte det? Så det är i alla fall vad jag har snappat upp. Ni får rätta mig om jag har fel. Ja. Men jag
brukar ju vilja säga saker ur ett positivt perspektiv.
Ja, lycka till.
men kan vi säga så här, hade AIK haft den spelartruppen som de har haft nu från sommaren och framåt, hade de haft den hela året, ja, så tror jag nog att de hade kunnat utmana. Så hade det nog blivit lite spännande.
Men om Omma hade varit så.
Jag fick ju på käften där. Jag tippade ändå AIK för att jag ville sticka ut lite. Men det var ju inte i närheten.
Vad tippade du om då?
Jag tippade dem som vinnare. Tänkte att det skulle funka direkt. Men det gick inte.
Det som har stuckit ut för mig, det är ju Östersund givetvis. Alltså, ja. Det har man ju verkligen här till på. Och deras exempelösa framgångar i Europa League givetvis. Alltså det är ju något helt unikt får man ändå säga, liksom att en klubb kommer så från ingenstans och går så jävla bra i det internationella cupspelet. Så att det balanserar väl upp då en allsvenska som inte har varit så spännande, så balanseras det ju upp av det Östersund har åstadkommit. Det är ju bara att ta av sig hatten och vara djupt imponerad. Alltså, vad fan hände, så säger jag som följde det väldigt noga förra året och inte har följt det så noga i år liksom, och nu är de med och ta för sig i Europa League, så är det otroligt.
Jag kommer ihåg det var lite runt Östersund där, va? Med dig, var det inte det?
Jo, men det var lär runt mig och alla jävla lag tycker jag.
Men där ser du att man ska kanske vara lite positiv och ha lite så här tro på.
Jo, men jag menade väl i och för sig mest allsvenskan, att det har inte varit någon vidare allsvensk säsong så, men Östersund absolut. Nej, men det var att jag skojade lite med dem där för något år sedan, att allsvenskan är min sanning, ingen jävla teaterföreställning. Där kan man liksom inte komma upp och tro att det är så enkelt att dominera. Och det har de ju faktiskt inte gjort heller i allsvenskan.
Nej.
Så att, visst, det är fint att dominera Europa, men än så länge har jag rätt. De har inte dominerat allsvenskan än. Det väntar vi fortfarande på Östersund.
Nej,
upp till bevis nästa år.
Det har du rätt. Det är ju coolt ändå att de spelar den fotbollen som de gör och lyckas. För vi har ju alltid tänkt att de svenska lagen ska spela lite annorlunda i Europa och lyckas, men de bryter verkligen mark med den fotbollen.
Ja, det är ju extremt ovanligt att de tar poäng med det där spelet.
Ja. Men vi ska prata om IFK Göteborg, vi ska prata om en nyckelposition i IFK Göteborg, vi ska prata om sportchefen Mats Gren som tog över 2014.
Han har varit på den posten 2014.
Ja, han har varit på den posten i 3,5 år.
Ja, fyra hela säsongen.
Fyra hela säsongen.
Bra matte.
Vad sa du?
Bra matte.
Ja, precis. Du gick ju loss där på Twitter hårt häromdagen. Vi har ju suttit och sågat han i den här podden med, men det var ovanligt att se Robert Laul skrika avgå faktiskt. Det är inte ofta jag har varit med om det faktiskt, men den här gången så var du hård.
Ja, jag tror inte jag har gjort det tidigare. Jag gjorde det en Soran Lukic en gång och då vi kan korta på. Det var när han var i Djurgården och ja. Han kom in i Djurgården sådan då med samma attityd som när han hade Djurgården under guldåren där 2002-2003 när Djurgården hade ett fantastiskt lag. Sen hade sådan kvar samma attityd några år senare när spelarmaterialet inte var alls lika bra. Och den attityden krockar ju helt när du har liksom ett lag som kanske ska slåss för sin existens. Liksom. Ja. Det kan du inte kräva på samma sätt. Så att då ropade jag avgår och gick sådan så att vi får se när grejen går.
Du tänker att det kommer bli så nu?
Ja, men det måste det bli. Eller? Det finns ju ingen annan lösning på det här. Jag menar, det har ju gått rakt neråt sen 2014. 2014 var en bra säsong för IFK Göteborg och det var ju 2015 också, men därefter är ju utvecklingen under Mats Gren som sportchef katastrofal för Blåvitt. Det är väl ingen som kan neka till det.
Nej, jag tänkte att han kom väl in i mars månad och då han presenterades, och därför jag började med att säga 3,5 år för att det blir typ 3 år och 7 månader, vilket gör att han inte egentligen har påverkat så mycket kanske i truppen 2014. Och det såg ju bra ut då och sen så blev det okej. Okay. Det blev också bra 2015 sen har det bara... Vad är det som har hänt?
Ja, men ju mer han har påverkat ju sämre har det gått.
Ja.
Ja, men så är det.
Ja.
Och idag är det ju en klubb i mer eller mindre i fritt fall. Alltså, en sportchefs största uppgift är ju inte att få till en lyckad försäljning då och då. En sportchefs uppgift är ju liksom att se till så att det finns någon form av kontinuitet i truppen och att du inte har massa spelare som har utgående kontrakt, utan att du kan få betalt för dina spelare och du med de pengarna kan värva nya så att du har en bra spelartrupp över tid, och sen så träffar man extra rätt något år och i vissa år går det lite sämre. Men under Mats Gren är ju det hela havet stormade. Jag vet inte hur många utgående kontrakt de har i IFK Göteborg. Det är ju inte, inga spelare de kommer få några pengar för heller direkt. Så att där finns ju egentligen ingenting att hoppas på. Han har ju egentligen inte lyckats med någonting. Jag blir gärna motbevisad på vad Mats Gren skulle ha lyckats med. Han har gjort någon hygglig försäljning hit och dit. Gustav Engvall var väl ganska bra, men nu frågar han hur mycket han kan ta åt sig av det. Så att Han har inte lyckats i Göteborg, och han har ju inte lyckats tidigare heller som sportchef eller tränare eller någonting egentligen, förutom som spelare var han ju bra. Men bara för att du är en bra spelare så är det ingen garanti att du blir en bra ledare, och bevisligen sett till vad han har åstadkommit så är han ingen bra ledare på något område egentligen vad han har lyckats med.
Jag vet, jag pratade med Emil Salomonsson efter AIK-matchen där IFK Göteborg för övrigt var helt utspelade. Det var katastrofal insats, det var inte många spelare som var godkända där. Och det vet jag att han sa när den här tränarfrågan kom upp, då påtalade han ganska starkt att han gärna ville ha in någonting nytt. Han sa att nu har vi haft ungefär samma konstellationer i de senaste 3 åren. Och där visserligen så antar jag ju att han syftade på tränarna. Men visst kan man väl också kanske läsa lite mellan raderna att det är andra saker i hela verksamheten som han vill.
Men sa han att han vill ha in nytt? Jag menar, allt kommer ju bli nytt. Alltså, de har ju bytt tränare och de byter ordförande och allting i IFK Göteborg. Det är ju egentligen bara Mats Gren som är kvar, och att han är kvar är väl egentligen grundproblemet. Att skapa så mycket.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Eller var en del i att det blir så mycket oreda i en förening. Jag menar, vi hade i somras tongivande spelare i IFK Göteborg, spelarrådet, visade sig att de har varit osams eller i luven på Mats Gren. Och det är ju extremt ovanligt att spelargruppen hamnar i någon form av öppen konflikt med sin sportchef. Jag menar, sportchefen ligger ganska långt från truppen. Alltså det är mycket vanligare att en spelartrupp i så fall hamnar i konflikt med sin tränare, men här hamnar de i konflikt med sportchefen. Och det är klart att det är ju inget plus på Mats Grens CV att han inte ens kan hålla ihop det.
Nej, det känns som en av de sämre grejerna, va?
Ja, och sen vad jag förstår, nu är det bara uppgifter som jag har hört då, så låg ju Mats Gren själv bakom hela den här att den här sprickan mellan han och ordföranden
Frank,
ordföranden Frank Andersson, att det kom, ut. Det ska han liksom, Gren själv då, ha spridit till, olika supportergrupper för att, ja, antagligen då få deras sympati och så, men det är ju extremt manipulativt och det stämmer de uppgifterna, så är det ju ett jävla falskspel av en sportchef hålla på så. Det ska ju han stå över sådana saker.
Ja, det låter ju som väldigt hårda anklagelser faktiskt om han.
Ja, det är klart att det, och vi får väl liksom vara ärliga med att de är obekräftade uppgifterna då, men de är ju definitivt värda att gräva mer i för alla reportrar som följer IFK Göteborg.
Jag kommer ihåg, vi pratade väl om det här tidigare skede i den här podden också, att han hade byggt ett lag på ett märkligt sätt för att han hade lånat in så pass många spelare också, så att han kan liksom inte, han kan inte tjäna så mycket på spelarna, och de behöver ju pengar även om de skulle göra en bra säsong, så kan vissa dra och sådär. Och sen kommer det här mitt under säsongen. Vad minns du egentligen, Frida, om det här som var med den här maktkampen i somras?
Ja, men det gungar ju rejält får man säga. Jag tror att det jag tog med mig mest, det var ju att Bjärsmyr bestämde sig för att lämna. Jag tycker att det sänder väldigt starka signaler att någonting inte står rätt till. Bjärsmyr är väldigt mycket i IFK Göteborg. Det känns som att han nog tar beslut som gynnar klubben och inte tvärtom. Det hade varit intressant. Vi kommer säkert få höra hans version om några år kanske. Det hade varit väldigt intressant att höra vad han har att säga om allt det här.
Jo, men det tror jag också. I Maskens fall verkar det ju att han då tar beslut som mest gynnar Mats Gren då, framför IFK Göteborg. Att om han nu då liksom sprider ut uppgifter om den här sprickan som han hade med ordföranden där, då är det ju för att det ska gynna honom då och stärka hans position. Sen får man ju inte glömma att Mats Gren värvades av Martin Kirchfelyer när han var klubbdirektör.
Ja,
och där har ju historien visat att Kirchfelyer hade säkert många goda egenskaper. Tyvärr så kunde han inte så mycket om fotboll, och det är ju en klar brist om man ska jobba i en stor fotbollsförening då. Fotboll var helt enkelt inte Martin Kirchfelyers starkaste område, även om han var bra på en hel del annat. Så att man kan ifrågasätta rekryteringen redan när den görs då. Jag minns själv att jag skrev en krönik att det här är en stor chansning av IFK Göteborg, och fyra säsonger senare kan vi konstatera att den chansningen gick inte hem. Jag har ju också hört att Mats Gren har gjort en hel del värvningar som inte alls har varit clearade med tränaren, och det kan man väl göra någon gång då och då, och det kan finnas olika åsikter och någon måste ta beslutet så, men om det blir ett mönster liksom att sportchef, tränare aldrig egentligen drar jämnt kring värvningar, det blir ingen bra grund att bygga på. Då får man också en sån här hela havet stormar situation som IFK Göteborg har nu. De har ju ett gyllene tillfälle egentligen att faktiskt, ja, göra något nytt och bra här nu, men jag tror att det blir svårt med Mats Gren.
Men bakgrunden, om vi går tillbaka till i sommars, bakgrunden var att det var utgående kontrakt i kombination med att ordförande och sportchef hade olika syn på saker och ting, och att Frank Andersson ska jobba för att kvar Jörgen Lennartsson, tvärt emot vad styrelsen och Mats Gren ville. Och sen så kom det uppgifter om att styrelsen hade tappat förtroende för Frank och så vidare, och de hade träffats bakom ryggen, och det skrevs som att Fredrik Risp eventuellt skulle in som någon ny sportchef. I det läget ska alltså Mats Gren då, enligt de uppgifterna du har, har liksom slussat sin version och sagt som det han ville för att få en mer makt till liksom supportrarna, för att de skulle trycka på.
Ja, för att han ska få supportrarna bakom sig i den här maktkampen då som pågår liksom.
Och därför var det var väl därför Jörgen åkte förmodligen.
Ja, exakt. Ja. Och det kan man ju ganska klart och tydligt se att tittar man på IFK Göteborg när Jörgen Lennartsson lämnade, så hade de runt 20 poäng strax under, tror jag. Idag har de då med en match kvar 37 poäng. Så att tränarbytet har inte fått någon egentlig effekt så, och det får du ju sällan, utan det är ju i grund och botten spelartruppen det handlar om. Så att göra tränarbytet där var ju liksom inte någon lösning som har gett någon konkret eller faktisk effekt i poäng, utan det har sett ungefär likadant ut, och jag tror säkert att det gav en bättre känsla för supportrarna. Kanske man fick in Tobi, och vad fan, jag blev själv överlycklig, fan, morsan jublar ju, hon bryr sig inte mycket om fotboll, men hon jublar ju när Tobi var tillbaka, så det är klart att man gillade det, att det liksom hjärtat bultade till ett par extra slag där.
Det var därför du tittade kanske?
Ja, så det var väl bra så sätt, men alltså inte ens Tobi Nilsson höjer ju Blåvitts poängsnitt utan det är spelarna på planen. Ja, det skulle vara om Torbjörn gick in själv på planen då, va? Det hade han säkert gjort bra, men inte ens han höjer Blåvitts poängsnitt, för att tränaren har inte så stor betydelse för ett lag. Sportchefen har mycket större betydelse på det långsiktiga arbetet. Mm.
Men ni anser att man ska gärna tappat kontrollen?
Ja, helt totalt.
Tappat respekten? Ja,
absolut.
Han ska absolut inte vara kvar.
Nej, jag
det finns inget,
inte det.
Han kan inte skylla på någonting.
Nej. Alltså det är inte fel att säga. Det har gått 4 säsonger liksom, och det går rakt ner. Ja, då får han väl lägga fram en programförklaring liksom, vad han konkret ska ändra på och vad fan som talar för att det ska bli så jäkla mycket bättre. Men jag har inte sett de idéerna.
Men jag har ju upplevt, vi har ju följt Allsvenskan, både jag och Fridens, och jag har upplevt också många gånger att han har gjort uttalanden som inte alltid heller har slagit så pass bra. Till exempel han var ute och pratade kring matchfixningsgrejen. Han antydde, ja, han pratade om vilka som var inblandade eller vilken spelare och så vidare. Och det där känns ju som att han, jag vet inte.
Nej, men det är ju extremt vårdslöst och slarvigt. Vad ska han uttala sig det? För det vet han ju om, att det är en jättekänslig situation. Det
känns inte riktigt som man känner av reglerna, vad som gäller. Eller
ska
vad
man ju inte
normer.
Sänka en spelare i ett annat lag som dessutom precis har gjort en jävla insats för svensk fotboll genom att kliva ut och på förhand larma om matchfixning. Så lyckas lalla Mats Gren in där och sänker honom. Alltså, vad ska han göra det för?
Det är ju en sida av det hela, att han kanske har uttalat sig plumpt och sådär. Sen finns det ju många människor som kan uttala sig plumpt men som ändå är skickliga sportchefer, får man ju inte förglömma. Jag tycker väl just det här med att spelarna har underpresterat, jag tror absolut att det har att göra med de här kontraktssituationen som väldigt många av dem har suttit i. Det är inte så kul att spela fotboll och inte riktigt veta vad som kommer att hända nästa säsong och inte veta vad om man kommer förlänga eller om man måste flytta. Det är väl klart att det sätter sig lite i huvudet, det tror jag absolut. Har man däremot en sportchef som väldigt tidigt gör klart vilka spelare han vill behålla och vilka som kommer få lämna, då blir det på något sätt en behagligare stämning i hela truppen, det tror jag absolut.
För jag vet att då när de vann 2007 så pratade man ju med vissa av de här guldhjältarna efteråt, bland annat Pontus Wernbloom och lite andra, och då vet jag att han snackade om saker, att det är så lätt att det ändras. Det gick lite sådär med vissa saker och man skötte sig lite dåligt, och sen så slutade sig truppen och sa att ja, men fan, vi kör. Så körde de stenåt och här, liksom gick tillsammans som en grupp, och det blev helt annat under hösten. Man tog guldet och det var den här stämningen i truppen. Då kan man ju tänka sig om det går en jävla massa spelare som inte har kontrakt, och så blir det snack om det i en trupp, så är det väl kanske lite mer att man, jag vet inte, om man undermedvetet skiter lite i det, och man kanske har lite svårare att knyta näven och liksom gå tillsammans för att man vet att han ska dra dit och jag vet inte riktigt hur det blir för mig, och det blir negativt över hela truppen, istället för att många har kontrakt och man går samman i mer och liksom, ja. Jag vet inte om det där bara kanske är snack för att det går bra i efterhandskonstruktionen. Ni vet att folk spelar om det, men för mig personligen känns det som att sådana saker kan spela in. Att det kan bli liksom en dålig stämning.
Jo, men det kan det säkert göra. Det går ju bra av en anledning. Men Mats Gren har ju också haft så lång tid på sig nu, så att
4 år känns fan som
någonstans är det ändå det där man får landa.
För du, precis som du säger, så har han ju de första åren kommer han ju in, och första 1,5 eller 2. Det blir samma som vi har pratat om Hammarby. Vi pratade om Mikkelsen, han skulle få bygga om Hammarby. Om 2-3 år så får vi se vad han egentligen kan. Då kan man ju bedöma honom, och nu tycker jag att man ändå har rätt att kritisera positivt eller negativt, ge Gren kritik liksom för de åren han har gjort. Sen är det klart, om man tittar på värvningen, han har väl plockat in Alessami, Albeck, Rogne, Wiklander, Hussein, Hem, Ankesen, Eriksson, Rex, Boman är några. Och så har han sålt ett gäng. Men det är väl mer på det sättet han har skött, att det har varit så mycket.
Men man måste ju titta där på de här namnen du rabblar upp där då. Alltså Rogne har kostat IFK och Göteborg oerhört stora pengar.
Ja, verkligen.
Jag vet att folk runt omkring Blåvitt då, när Thomas Rogne värvades, var chockade över hur de klarade den kostnaden. Och då talar vi om hans lönekostnad då, eftersom det var inte så att det var någon stor övergångssumma. Man måste ju titta på de där spelarna där. Hur många av de här spelarna har Gren värvat och som han sedan får en ekonomisk utväxling på, som ger IFK Göteborg pengar. Jämför det med hur Malmö värvar exempelvis, eller hur Djurgården har värvat. Alltså Mats Gren är ju ljusår efter.
Ja, verkligen. Ja, det är inget
och även efter AIK.
Och särskilt när det kommer till de unga spelarna också, om man tar Malmö som ett exempel, som är så himla skickliga på att få in och få upp de här akademispelarna. Och om de inte får in dem så är de väldigt duktiga på att låna ut dem till superettan-klubbar och ge dem speltid. Och så barn som en sån som Pavel Sibitski som de lånar ut till J Södra, han gör det extremt bra och kommer tillbaka. Sen kan de sälja honom till Leeds för en massa pengar. Det är ju en suverän affär för dem. De har ju verkligen varit skickliga på de områdena.
Men är det Haitham Alessandro som är den värvningen han som han har gjort riktigt bra, eller?
Ja, det är en bra värvning, men jag tror att det var en scout där i Blåvitt som var väldigt drivande just den värvningen. Men vi ska inte bara såga grejen. Alessami, summa summarum, var en fin värvning, både vad han presterade och pengar tillbaka där. Nej, men jag har hört snacket lite också att folk försöker försvara grejen med att det var Håkan Mild som sänkte ekonomin och så, men det är ju inte sant. Alltså. Jag menar, under Mild så var IFK Göteborg en klubb som sålde spelare för mycket pengar. Det var en förening med ekonomin i klart bättre ordning och liksom, ja, men också en klubb som presterade bättre.
Alltså om man jämför Mild och Gren, du bevakade ju allsvenskan då, vad skulle du säga skillnaden, vad saknar man när man inte har Håkan Mild och man har Mats Gren?
Ja, men Håkan Mild kom ju in efter hela härvan där, IG-härvan och allt det här liksom, som en samlande kraft, en ihophållande kraft, och man ska inte underskatta betydelsen av att Håkan Mild på det området gjorde väldigt bra ifrån sig. Sen gjorde han bra ifrån sig på en hel del andra områden också, som jag nämnde tidigare där, och sen fanns det väl en kritik mot Milds Blåvitt då, att man inte riktigt kanske spelade som någon attraktiv fotboll och allt det här, men det vad fan, det ska inte ju IFK Göteborg heller göra. IFK Göteborg ska vara ett hårt arbetande 4-4-2 lag med hög press och bra understöd, ett bra försvarsspel och ett par giftiga forwards längst fram, så att Mats Gren har väl haft någon vag vision om att göra IFK Göteborg till ett mer spelande lag, men idag så är det ju snarare att man liksom inte har en aning om vad IFK Göteborg står för fotboll, står för som fotbollslag längre, och inte bara det, man har heller ingen aning om vart fan man är på väg fotbollsmässigt, så att jag menar, det finns ju ingenting där som man kan hänga upp på Grens pluskonto, förutom då möjligen värvningen av Haitham Alessami.
Det är ett riktigt skit då, alltså rakt igen de har haft. Men vad tar de vägen? Vad gör de? Vem ska in? Vem ska bli ny sportchef?
Ja, men det är ju det som är så intressant. För att nu snackar vi om en stor klubb där man har supportrar som begär väldigt mycket av sin klubb. Ska man börja om från början? Ja, då får man ju räkna med att då blir det inte SM-guld nästa år.
Nej.
Då måste man ju verkligen börja om på noll, och sen så kanske man slussar in lite fler akademispelare och försöker bygga någon sorts ny stumme. Men frågan är hur lång tid det tar, och finns det tålamodet i klubben? Det är ju jag vet inte det riktigt.
Ta hem Wernbloom och så får han vara spelande sportchef ett par år, och sen så tar han över hela rulligansen. Då har vi tryggat klubbhjärtat.
Är han en sportchef?
Ja, fan, han har ju varit ute. Ja, han har överlevt i Ryssland, hur länge är det nu? 5 år, alltså då klarar du för fan att vara sportchef i Göteborg.
Ja, men som spelare hade han ju betytt otroligt mycket. Alltså.
Ja.
Det är ju inget sak om saker.
Men det är väl på väg delegationen till Moskva i detta nu, så han ska försöka övertala han att komma hem till 2018. Så att
men då skickar man ju inte Mats Gren, va?
Nej, det hoppas jag inte.
Nej.
Skickar vi mer kompetent folk.
Det är ju svårt, också att namnge en sportchef. Att man bara säger, men han borde ta över. Och det här ska vara rätt tränare. Nu vet jag att det har skrivits om Magnus Haglund och Olof Mellberg, har det varit snack om och så vidare. Och det är svårt att säga vem som är rätt person, men första steget för dem är vi väl alla överens om i det här rummet, att det är att få bort Mats Gren och få in.
Men tränarna kan väl få vara kvar, alltså de har väl vare sig gjort sämre, bättre eller sämre än vad Jörgen Lennartsson då gjorde, men de har ju åtminstone liksom inte haft så lång tid på sig, så att det är väl alldeles utmärkt. Jag tror inte att tränarfrågan är det akuta för Blåvitt att lösa, utan det är just sportcheffrågan då, och förstås att få hem Wernbloom.
Är det Wernbloom som ska bli sportchef och spela?
Han är i tiden, alltså. Han är inte klar. Han är inte klar sportchef än givetvis, men på sikt så kan han ju bli det. Han är ju lite vad Håkan Mild till exempel var för IFK Göteborg på det sättet.
Men det finns ingen annan man kan plocka?
Vadå, vad talar du om nu?
Sportchef.
Jo, det finns absolut, det finns en hel rad bra sportchefer, och jag vet att det finns personer som skulle vilja och allt det här, men alltså, det måste ju också gå i samklang med hur ska den övriga styrelsen se ut och vilka tränare ska vi egentligen ha. Det där är ju ett helhetspussel som IFK Göteborg ska lägga nu, och det som oroar mig då, som är uppvuxen i Göteborg och stod på nedre ståplats så sent som i somras, det är ju liksom om Mats Gren ska vara spindeln i det här nätet, alltså han har inte gjort sig förtjänt av det.
Nej. Mats Gren ut alltså. Vi får se hur det blir. Du känns ju som när du började inledade att i och med att du har skrivit för och folk har fått gå, så antar jag att han får gå.
Ja, alltså jag är ju 100% hittills då. Sådan fick ju gå, så att nu får vi se om Gren också gör det. Annars är jag bara 50%.
Med tanke på att det inte finns så mycket pengar, hur mycket hopp kan man ha att det liksom kliver fram massa fina spelare ur den här akademin de närmaste åren?
Ja, det tror jag man kan ha ett bra hopp för. Sen är det frågan om det räcker till för att ro på Malmö, som har skaffat sig en bra position i svensk fotboll såklart, eller en suverän position. Och nu får man ju räkna in ytterligare ett topplag över tid då i Östersund. Så att det börjar bli trångt i den här toppen.
Känns som de är ljus och efter Malmö FF just nu. Blåigt.
Ja. Alltså det känns 55 att... poäng i maratontabellen. Jag vet inte fan det var så många senast om det någonsin har varit det. Det är ingen rolig läsning.
Om vi då går in på kvalfesten som väntar. Vi har GIF Sundsvall och vi har Jönköping Södra. Vi har ett GIFarna som åker till Göteborg, spelar på Ullevi mot ett IFK som jag suttit och sågat här, som inte alls visade någon bra inställning i en match mot AIK, som ändå finns ju mycket rivalitet där. Och sen har vi då Jönköp Södra som i sitt fall då tar emot Östersund på hemmaplanet. Östersund som spelar mot Bilbao ikväll när vi spelar in detta torsdag. Känns som att det är fördel motståndarmässigt GIF Sundsvall.
Ja, men det gör det väl. Får man väl säga, det är ju aldrig lätt att möta Östersund. Det har vi ju sett. Man tror alltid att de ska bli ganska trötta av det här Europaspelet, och sen gång på gång så kommer de ändå hem igen och levererar en supermatch. Så jag tror definitivt att det är fördel GIF Sundsvall.
Och de har ju något att spela för Östersund också. De har ju en Europaplats att leva för, så det måste ju väga in någonstans.
Ja, men precis. Det gäller ju nu. Visserligen vinner de hela Europa League, så får de ju en Europaplats på det sättet. Men annars måste de ju verkligen ta en...
Skulle de vinna hela Europa League? Det hade varit häftigt.
Ja, nu var ju lite sarkastiskt.
Ja, jag förstod det. Men alltså, jag kände ju nästan att det skulle vara jättesuperfördel GIFarna inför den här säsongen. För jag tänkte ju att Djurgården kommer vinna mot Jönköping Södra hemma. De vill avsluta bra på hemmaplan. Och sen så kommer GIFarna slå Hammarby, som inte har något att spela för upp i Sundsvall. Men så blev det ju inte. Och det blev extremt stökigt på Tele2. Eller ska vi säga det blev stökigt efter att en person gick in i ett omklädningsrum på Tele2 och pratade när han inte skulle göra.
Ja, det blev ju det. Kim Källström blev väldigt upphåsat i...
Vad är din syn på att han är avstängd och går in och sätter sig och... Prata.
Alltså finns det en regel så ska ju den följas, givetvis. Det tycker jag ju definitivt. Nu blir han ju friare här idag.
Då bröt han inte mot regeln, eller? Eller nej, blev han friare för att det är Kim Källström?
Nej, det är väl det snacket. Allt det här med SVMFF, det har vänt nu.
SVDIF.
Nej, men det handlar tydligen om att, så som jag förstod det, att han inte kunde bli... fäll låter så hårt, men det är ju lite det man blir. Det gick inte, eftersom att han inte var en del av ledarstaben, och då kunde han alltså inte dömas utifrån de premisserna.
Men vad hände med att när du är avstängd så får du inte ge några instruktioner? Så trodde jag att det var.
Ja, jag vet bara att jag läste det här uttalandet från disciplinnämnden och blev ganska förvirrad. Men så uppenbarligen är han nu frikänd, höll jag på att säga.
Det låter så sjukt hårt. Men...
Det låter otroligt hårt. Men han var ju inte så sugen på att prata om det här i alla fall med media. Han verkar, igår var det väl att han hade undvikit att prata om det.
Han var sur, förbannad, eller var han bara så här? Han tyckte det var löjligt.
Ja, det verkar ju så. Som att han i alla fall inte ville göra någon större grej av det än vad det redan var. Uppenbarligen. Men ja, det står ju bland annat då att Kim Källström har bland annat uppgett att han inte hade någon officiell ledarroll vid matchen mot Jönköping, men att han gick ner till omklädningsrummet i halvtid för att värma sig. Och innan tränarna kom dit sa han till dem som var närvarande att kämpa vidare för att peppa dem. Han har hänvisat till domarrapporten från matchen mot Jönköping där det framgår att han inte var upptagen som ledare. Det är det jag menar, att hade han haft en uttalad ledarroll så hade han ju säkert inte fått spela sista matchen.
Nej.
Men nu får han det i alla fall. Jag vet inte, vad tycker du?
Hela den här grejen är så otroligt flummig. På ett sätt känns det ju rätt löjligt när han, att han inte ska få gå ner och sätta sig och säga någonting, men regler är ju regler. Så det är klart, sen kan jag tänka, varför skulle han få en ledarroll bara för en match, men han är avstängd egentligen. Alltså, det är klart att han är ju kapten och så, men det är ju en annan sak enligt mig än att vara en utnämnd ledare i ledarstaben som att vara kapten liksom. Så att
vi kan väl i alla fall vara överens om att disciplinnämnden har ju tagit ganska många märkliga beslut.
Det har de gjort.
Det här året.
Mm, det har de gjort.
Inleddes väl där med Igbon Anike och hans avstängning.
Mm.
Jättelångt efter att händelserna hade utspelat sig. Så att,
och det finns så mycket åsikt om det här. Det finns så många olika supporter som tycker annorlunda. Och det här kommer hänga kvar nästa gång det händer. Och det här kommer, vi säger att det är någon annan som sitter i omklädning som en annan klubb, och så blir han avstängd, säger vi, för att han hade en större ledare och just den matchen än vad Kim ska, för att någon i disciplinnämnden ansåg det. Och sen blir det med det ena med det andra. Så det där kommer väl hänga kvar. Men alltså, någonstans så får man ju gå efter hur han döms. Vi kan ju inte, alltså, det får ju bli så här. Även om, ja, på sätt och vis kan man tycka att det är en skitsak. Och, men å andra sidan så är ju regler och de bör man ju följa. Och säkert med en person som Kim som har varit med så pass länge. Så han bör ju känna till det där. Men ett dåligt resultat för Djurgården. Definitivt. Nu blir det svettigt om den här Europaplatsen istället.
Ja, J-Södra lyckades ju med den matchplanen som man försökte med mot AIK där det inte lyckades.
Mm.
Så är det väl när man backar hem med mycket folk. Ibland går det vägen och så får man med sig ett 0-0-resultat. Och ibland så släpper man ändå igenom något anfall och så blir det mål. Men visst är det en plump för Djurgården. Inte minst i kampen med AIK. Både AIK och Europaplatsen. Det är ju viktiga grejer.
Mm. Trelleborg, vill du att de möter GIF Sundsvall eller vill du att de möter Jönköping Söder?
Det är jättetufft. Jag tycker GIF Sundsvall är ett bättre lag sett över hela säsongen. Å andra sidan så tror jag att det kan bli tufft för GIFarna att åka ner till Vångavallen och spela på det tunga gräset där och få med sig en vinst. Det tror jag definitivt. Trelleborg har varit väldigt bra på konstgräs det här året. Men frågan är ändå om det inte lutar lite mer åt J-Södra.
Du svänger gärna.
Jag svänger, ja, men jag tror någonstans tror jag att det inte riktigt spelar någon roll.
Okej. Okay. Du vill ha något lag och så vill du ha ett annat lag, men sen spelar jag.
Nej.
Men den är svår.
Den är oerhört svår.
Ja.
Jag tror faktiskt att Trelleborg kommer gå upp. Det tror jag.
Det spelar ingen roll vilka de möter, de kommer vinna.
Ja, rent objektivt tror jag det. Faktiskt.
Inte subjektivt.
De har inte de gångerna de har fått kvala, så de har vunnit rätt många gånger.
Ja.
Så de har ett bra facit, får man säga.
Vi lämnar det där. Trelleborg spelar Allsvenskan 2018.
Ja.
Enligt Frida. Omar är där. Vi pratade ju med han i början av säsongen där det var lite diskussion om andra klubbar och ja, andra Stockholmsklubbar och annat som drog i honom. Och han stannade kvar i Eskilstuna och la fram att Eskilstuna förmodligen skulle hamna över både Djurgården och Hammarby och skulle bli ett mittenlag. Vi har med honom på telefon. Hallå Omar.
Tjena.
Jag bara går rakt på och
kör.
Fråga om du, minns du det där eller?
Såklart. Ja.
Vad säger du om det nu?
Jag står för vad jag säger.
Vad säger du om det nu, 29 omgångar senare?
Nej, men det är klart att det för laget och för klubben så blir det inte riktigt som tänkt. Och det har ju sina förklaringar. Det finns säkert många saker att peka på. Jag tror framförallt tränarbytet blev tyngre än vad vi hade räknat med.
Mm.
Eller tränartappet.
Mm.
mitten samt några spelare i stommen som försvann och det var svårt att ersätta. Så det är inte helt lätt. Det var inte lätt för klubben. Men, och ändå så var det inte jättelångt ifrån att vi klarade det. Att, eller vi hade en bra chans. Framförallt innan Jönköping-matchen. Men det var väl där kanske det föll, tror jag. Sista målet där vi släppte in i slutet.
Jag tänker på Michael Jolly. Hur nöjd är du med honom? Vad var det som förändrades när han kom in?
Det var väl att vi fick in lite mer kanske pondus och sådär. Och vi tog ju fler poäng under hösten. Men sen vet jag inte, det är svårt att peka på någonting speciellt sådär som han gjorde. Det var mer, jag tror han mer att göra med spelarna vi fick in under sommarfönstret. Fick in Abdurazak som gjorde en del och andra spelare som kom in i bättre form. Så det känns som att allting blev bättre efter sommaren. Men det är klart, han har ju också sin del i det hela. Men jag tror att spelarsituationen förändrades under sommaren. Jag tror att det var det som gjorde att vi tog lite fler poäng under hösten.
Men hur besviken är du på säsongen? Vad känner du när du hade en annan tanke vad ni skulle sluta och sen så åker ni ut? Vad känner man liksom?
Nej, men det, alltså, vad ska man säga? Jag tycker det är tråkigt för klubben. Jag vet vad det hade betytt för dem att stanna kvar. Och hålla sig kvar. Och nu blev det inte så, men samtidigt, det är verkligheten, men det är fotboll. Det blir inte allt som man tänkt för vissa klubbar och för vissa spelare ibland. Men jag tror min inställning kommer inte förändras vad jag än går in i. Utan jag går in på det sättet och är positiv och kanske ibland överpositiv, men jag tycker ändå att det är tråkigt för klubben. För egen del tycker jag ändå att det gick rätt bra.
Ja, vad är du slutar på? Ja, du har gjort 8 mål, du har ju möjlighet. Ja. Eller det blev 8, va? Hur många assist står du på?
8 mål, 2 assist blev det slut.
Ja.
Och jag startade 24 matcher. Så,
ja.
Så det tycker, som mittfältare tycker jag det är ett helt okej facit. Framförallt i den sitt som vi var i, men det blir ju, med tanke på att vi inte hängde kvar, så blir det ju lite så här med bitter smak man presenterar de siffrorna. Men ja, trots allt så är det är ju rätt bra.
Absolut. Det var någonstans du inför, jag för mig att du siktade lite hög inför säsongen, vilket ja, man kanske brukar göra, men du tyckte ändå att det var ok.
Nej, men det är helt ok. Det spelar inte alla matcher heller. Det kanske hade landat ännu högre, men helt okej, helt okej. Vi gjorde 12 poäng i Superettan förra året. På lite färre matcher i och för sig. Men jag tycker att jag bevisade att kvaliteten även håller för allsvenskan på en rätt hög nivå.
Ja, en match kvar av den här säsongen. Sen hamnar du någon annanstans.
Ja, jag kommer inte vara med. De 2 sista matcherna så bestämde sig AFC för att de ville... Det är lite olika anledningar, men främst så vill AFC satsa på de spelarna som ska vara kvar nästa år. Så jag var inte med mot Halmstad, jag kommer inte vara med mot Sirius heller.
Okay.
Samt att jag har lite små känningar. Men det är främst den, jag hade gärna velat ställa upp och spela ändå, men de valde att gå en annan riktning och det var det.
Så du får inte avsluta med en match?
Jag får inte avsluta, nej.
Okej. Men det känns lite konstigt, eller?
Ja, det är lite konstigt, men det är som det är. Fotboll, det är business. Så att när man väl är liksom, när man väl har gjort shit, eller de känner att man har gjort shit, och de, ja. Jag var med och bidrog så länge det, vad ska man säga, gällde något. Sen de här 2 sista matcherna, när det inte gällde något, så valde de att spela med de spelarna som ska vara kvar nästa år, helt enkelt.
Men hade du inte känt att du skulle vilja tacka av publiken och sådär, tänker jag, när man slutar, att man vill, nej men,
alltså,
ändå spela?
Jo, såklart, men det ligger inte i mina händer, utan jag sa att jag ville spela de 2 sista matcherna och ja, så att ja, det var det.
Ja.
Jag är inte bitter, jag är inte, vad ska man säga, jag är inte känslig på det sättet, så det är lugnt. Men det är klart, jag hade kunnat sköta snyggare, helt klart, men nu är det som det är, och det är väl bara ta det som det, så att säga.
Hur nära är du en ny klubb?
Jag är rätt nära, men det kommer som en överraskning. Vi får se. Jaha. Se vad det blir.
Kan
det
du berätta mer?
Det blir nog kul. Ja. Nej, men det jag kan säga att det finns intressenter både i Allsvenskan i ganska många klubbar.
Ja.
Men jag har väl annonserat tidigare också att jag helst skulle vilja bort från Sverige. Det låter som att jag vill fly, men alltså jag vill testa utomlands. Det är väl, har väl varit drömmen sedan jag var liten, så vi får se om jag väljer att stanna i Sverige av svenskan eller om jag väljer någonting utomlands.
Men det låter lite på det som att du snart kommer bli klar för en annan klubb då nu under november någon gång, eller?
Kanske det.
Ja.
Ja, allt kan hända, så jag vill inte säga så mycket, men man vet aldrig. Andra saker har varit känns klara förut, till exempel som i vinter, och sen har det inte blivit så. Det är bättre att hålla det low key tills det är dags på riktigt.
Mm. Vi presenterade en ranking 50 bästa spelarna. Varken jag eller Frida var med och tog ut de 50.
Ja, det är tur.
Ja. Men vi är båda överens om att Anders Christiansen är den bästa spelaren i Allsvenskan. Så vi ställer oss bakom plats nummer 1. Och sen har inte jag funderat på om jag ställer mig bakom de andra 49. Och det tror jag inte Frida heller har gjort.
Nej.
Nej, nej. Nej,
men du gör det inte, eller? För att vi såg en reaktion på Twitter.
Det var roligt. Jag har inte jättebra koll på jag fick den skickad till mig.
Ja.
Så jag gick in och kollade bara och så scrollade jag och tänkte, okej, när kommer jag? Ja, men nu kommer jag. Och så bara 30, 20, 10. Jag bara, det kan inte vara så att jag inte är med. Det är omöjligt. Och så var jag inte med. Det var faktiskt, wow. Det var intressant.
Det är
intressant synsätt, men... Det är ju trots allt en åsikt, så att man får tycka lite vad man vill. Jag vet inte vad de baserar det där på, men baserar man på poäng rent offensivt sett i förhållande till många matcher och framförallt i förhållande till förutsättningar så att jag inte är med på listan. Det är som att Messi inte ska vara med i Ballon d'Or-listan, typ topp 3. Det är lika sjukt, tycker jag. Men...
Du gör ändå den jämförelsen.
Ja, alltså inga jämförelser där övrigt med Messi, men jag tyckte det var riktigt konstigt faktiskt.
Ja, du menar att du ska vara med någonstans på 50-listan är lika självklart som att Messi ska vara en av de tre bästa i världen.
Ja, precis.
Intressant. Ja. Men var på listan vill du att du ska vara, eller var på listan tycker du att du ska vara då när du är liksom?
Ja, alltså jag tycker listan överlag var lite jag hade nog rangordnat annorlunda om det nu är de 50 som ska vara med, men topp 50, det är ganska många spelare. Är man inte med där, då... Ja, det tyckte jag var konstigt. Men vart jag skulle rangordna mig själv, jag vet inte riktigt. Kanske 30? 35?
Ja. Du och Kristoffer Olsson och Bevan Nouri är ju runt. Jag tror Olsson och Nouri är 36-37 när jag sitter och kollar. Så att, någonstans där?
Någonstans där, definitivt.
Ja.
Definitivt. Men, ja...
Vilka mer reaktioner fick du? Det känns som att du har fått en del reaktioner själv.
Jag har fått ganska många reaktioner. Ja. Men framförallt det här med att det var inte topp 10 eller topp 20, utan det var topp 50. Så jag vet inte vad de baserar det på som sagt, men jag baserar liksom min egen ranking på vad mina ögon säger. Nu har jag spelat mot i princip alla lag i serien och jag har svårt att säga att det är 50 spelare som är bättre än mig, men jag har svårt att säga att det är 30 spelare som är bättre än mig, men om vi pratar rent individuellt, och det är absolut inte för att vara för kaxig eller något, men rent kvalitetsmässigt, om man pratar individuell kvalitet, så tycker jag definitivt att jag ska vara med på en sån lista. Men vi får se. Jag kanske spelar Allsvenskan igen nästa år, då får man väl se till att göra det ännu bättre så man kliver in på en sån lista.
Men om vi tittar på ettan, Anders Christiansen, håller du med om det valet?
Ja, den håller jag faktiskt med. Han är nog vassast.
Det är så.
Det håller jag med om.
Vilka spelare är det du saknar annars, tycker du? Alltså, är det någon annan förutom dig själv som du saknar på listan?
Jag tittade inte igenom jättenoga, det ska jag vara ärlig att säga. Men de spelarna som jag anser är toppskikt i Allsvenskan, de var med. Sen vilken plats de var på, det var lite sådär. Jag tycker vissa var på fel plats kanske. Vissa ska vara lite högre upp och vissa kanske ska vara lite längre ner. Men av de jag tänkte på. Men toppskikt i Allsvenskan, det är väl han Christiansen och typ, du nämnde Broa till exempel. Jag tycker han förtjänar en bättre plats än, vad var han, 36?
37 tror jag.
37, ja.
Samma Godde som nia, Källström femma, Rakip fyra var det väl. Elias som tvåa. Och, ja.
Ja, det är absolut bra spelare. Men ja, jag vet inte. Folk kanske ser fotboll på ett annorlunda sätt. Eller de som har gjort rankingen. Men så som jag ser det så pratar vi individuell kvalitet. Så finns det vissa spelare som kanske ska vara lite högre. Till exempel Broa. Jag tycker Bashiru är en spelare som ska vara rätt högt upp. Jag vet inte var han hamnar.
20.
20, ja. Det är väl kanske okej. Men ja, nej. Listan lämnade en del att önska.
Du ska in på plats 30 då tillsammans med Björn Paulsen, Hammarby.
Ja, före honom tycker jag.
Före honom. Jakob Une Larsson, 29.
Ja, men då får vi 28. Vem får 28?
Vi kör hela listan. Det är Ahmed Yashin.
Ja, någonstans där då.
Ja, Daniel Sungen är 27. Du lägger dig där.
Ja, det är min polare. Han kan vara före.
Han kan få vara före. Så 28.
Han kan få vara före. Den bjuder jag på.
Ja. Har du reagerat på något annat i Allsvenskan då? Är det någonting du har tänkt på nu när Allsvenskan i stort sett är över?
Nej, det var ett intressant första år. Det var höga toppar och djupa dalar för AFC. Men jag tycker ändå att vissa små justeringar i början på säsongen så hade det kunnat gå bättre. Det är små detaljer som man tänker på nu efterhand. Men, och framförallt det här med tränarstationer. Jag tror att det hade sett annorlunda ut om jag hade haft Öskan kvar.
Ja.
Så det är tråkigt att vi tappade honom. Det var... Jag tror att det kunde se mycket annorlunda ut om han hade varit kvar. Men annars så, nej, det var ett kul år. Och Malmö förtjänar vinsten, tycker jag. Jag tycker även Djurgården har gjort ett bra år under Öskan. Ja, det är väl sett i hela säsongen, ser väl ändå rättvist att vi i Halmstad sätter prestationer, inte nådde hela vägen fram.
Mm. Är det något lag du känner att du tittar på i år som du kunde tänka dig utan att nu har fått kontraktförslag därifrån att spela för, som du kände fan det där hade man ju, ja. Alltså en fotboll som du gillar liksom.
Fotboll som jag gillar. Jag hade nog inte klagat på om jag hade spelat i Östersund eller Djurgården. Jag tror inte jag är död, till exempel, för att nämna två. Men det finns fler. Det finns fler. Häcken är rätt bra när de är bra. AIK är också, som sagt, när de är bra, men de svajar lite ibland, känns det som, eller i alla fall några gånger under den här säsongen. Så att det är fina klubbar.
Fina klubbar. Vad händer för dig den närmaste tiden nu? Har du börjat ta semester redan eller tränar du på egen hand? Springer lite i skogen?
Jag tränar på egen hand tills det är dags för semester typ i december. Så att, jag tränar på egen hand november ut. Vi får se om jag håller igång med något lag eller sådär. Det kan det säkert bli. Och sen så är det semester och sen så... Ja, då drar det väl igång med något i januari. Vi får se. Vi får se vad det blir. Det blir säkert något trevligt.
Ja, absolut. Någonting i Allsvenskan eller någonting utomlands av förklarliga skäl.
Exakt.
Och du väljer gärna utomlands för att spela?
Ja, det tror jag.
Ja.
Det tror jag.